Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna, välkomna till det 29:e avsnittet av podcasten Nya låten tillsammans med mig Pontus De Wolf och Acast. I dagens program träffar vi Andreas Moe som är ute med sin nya singel Something Right. Andreas har en lång och diger karriär bakom sig som låtskrivare och artist. Men det är först på senare åren med singlar som Ocean och Bus Stop som den tagit fart på allvar. Han har även hört som vokalist i diverse EDM-dängor här och där. Bland annat Avicii's Fade Into Darkness. Det ska vi snacka om lite senare. Och så blir det andra veckan i rad vi får höra en Queen-applåd som entréapplåd till artisten. Bara en sån sak i toppen. Släng gärna in ett betyg eller en recension i iTunes eller Acast-appen medan ni lyssnar, så hjälper ni podden och artisterna och mig jättemycket med algoritmer, synlighet och sånt där. Men nu ska vi inte wasta någon mer tid, för här är han, den välklädde, skäggiga, långhårige, snygga, ursympatiska, skönsjungande gitarrkillen Andreas Moe!
Tack så mycket.
Vad kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Äntligen, jag har liksom jagat dig lite ända sedan Bus Stop, din förra singel. Men, ja, men du har varit out and about.
Ja, jag har varit ute och rest och ute och spelat. Och framförallt varit i studion mycket också.
Så roligt.
Nedgrävd och jobbat på låtar. Det tar aldrig slut liksom.
Nej.
Ska alltid ut med nytt såklart.
Tur för mig och lyssnarna att du kom ut med en låt till. Mm. Som är nästan bräcker Bus Stop skulle jag säga.
Ja,
fast
okay.
De är väldigt olika.
Ja, kul att höra.
Man hör liksom på din musik att du är en trevlig jäkel.
Aha.
Så det, fastän vi inte har setts förut, så har jag liksom sett fram emot det.
Ja, vad roligt. Jag hoppas jag kan leva upp till dem.
Ja, kan du konstatera det? Känner du att det är så här...
Jag är nog en trevlig jäkel, absolut.
Ja.
Det är jag nog.
Sen om det
avspeglar sig i musiken, det får andra avgöra.
Det får man.
Men det
bara
har jag aldrig tänkt på. Jag snackade om det innan med dig här nu. Du kommer nog nämna mycket som jag inte har tänkt på.
Ja, men
det var nummer ett där då. Jag har aldrig tänkt på jämförelsen där, musik och personlighet, i och med en trevlig jäkel.
Nej.
Så, men kul.
Nej, man brukar antingen så här diskutera, antingen är det mycket känslor eller så är det lite känslor.
Mm.
Inte direkt vad det är för känslor. Så där. Eller kanske man vill förmedla lite melankoli och så.
Ja, alltså det är klart man vill förmedla saker och ting, men för mig så, det var mer tidigare i mitt liv, eller i min musik, i mitt musikliv, att det verkligen var viktigt för mig att förmedla någonting, och det skulle finnas ett djup och kanske till och med någon mystik och ett mörker i det och sådär. Men sen, jag vet inte, ju äldre jag blev och ju mer jag höll på, så insåg att det finns någonting väldigt härligt i saker som är väldigt enkla och raka också. Och att det behöver inte vara så otroligt komplicerat. Och det gäller egentligen allt i livet för mig.
Ja, verkligen. Alltså, man behöver inte, varje låt behöver inte dissekeras som en David Lynch-film.
Nej,
liksom.
Nej.
Och det här enklare tilltalet, det kan ju liksom rymma mycket mer mellan raderna också.
Absolut.
Så att det kanske förmedlar bättre. Om man som lyssnare får stoppa sig själv, sina egna känslor där.
Mm.
Se hur de klingar liksom.
Absolut.
Om man har proppat det alldeles för fullt, så är det ju bara du, så att säga.
Ja, nej, ja, helt rätt.
Intressant. Det är även dagen precis för din release-kalas här i Stockholm.
Ja.
Hur känns det då?
Det känns jättebra. Jag har aldrig haft en releasefest förut.
Det är jättehärligt.
Ja, skitkul. Och kul att få släppa den här EP:n Maybe It's All We Dreamed Of. Och få liksom ge de här låtarna lite luft, ja, som de har förtjänat. Det är, som jag sa till dig innan också, att jag har suttit nedgrävd i studion och kämpat med de här låtarna och försökt att inte överarbeta och övertänka, som är ganska typiskt mig då, att jag sitter och liksom, det tar aldrig slut.
Nej.
Det finns inte finns inget stopp, utan nej, det är alltid bara, det kan bli bättre eller nej, vi måste prova något nytt här, en ny väg och så vidare. Men nu på den här repen så har jag känt så här, jag och Johannes Runemark då, som har proddat låtarna med, har känt det att så här, vi behåller en enkelhet och så släpper vi de här låtarna nu och så kör vi på och så fortsätter vi jobba liksom, ja, ut med nytt då.
Sitter ni på en låt i taget liksom?
Nej, på den här repen så har vi suttit egentligen med alla låtar, ja, samtidigt då.
Men då är det ändå lättare kanske att hitta ett slut på det här i formen för den här samlingen låtar.
Mm.
För annars kanske man glömmer bort liksom vad den förra låten hette.
Ja,
om man går för djupt ner.
Ja, kanske inte att jag glömmer vad de heter, men jag har grämt mig lite över det här med, som alla pratar om, att ha en röd tråd och liksom det ska, vare sig man släpper en EP eller ett album så ska det finnas en röd tråd och allt så. Men jag kände bara så här, jag skiter i det lite grann. Jag känner så här att de som letar efter en röd tråd i min musik, de får leta förgäves. För det är klart att det är jag som sjunger, det är mina melodier, det är mina ord och det är mina produktioner och så här, men så det finns ju något där som är jag såklart. Men sen så, jag anser att jag är så mycket mer än bara ett spår, alltså i mitt musikaliska jag då, att jag vill göra mer. Jag älskar musik liksom. Och har insett att lika mycket som det tar emot att säga det här så känns det också ganska bra att musikbranschen, eller hur det ser ut idag, har ju verkligen ändrats.
Mm.
Från en albumvärld till liksom en singel-playlist-bransch.
Ja.
Att det handlar mer om låten idag.
Ja.
Och jag älskar album mer än någonting annat. Jag tycker det är skittråkigt att det inte funkar för alla idag att släppa ett album,
ja,
som inte är albumartister liksom. Att ja, men det handlar om låten. Det handlar om, är det 5 låtar på en EP och de stretar lite och de liksom så här, men det spelar inte så stor roll. Så länge jag kan stå rakryggad bakom låtarna och känna att det här är jag och det är trovärdigt, så garvar jag liksom.
Ja.
Så jag är glad.
Det är bra. Jag tror att vi har hållit lyssnarna tillräckligt långt på halsen nu, för nu tycker jag vi ska lyssna på din låt. Så
okay,
att de har en färskt i öronen medan vi diskuterar den sen.
Perfekt.
Men först måste jag ge dig en uppgift som jag ger alla här. Och det är att välja ut en applåd som jag ska lägga in när du kommer in,
okay,
i programmet.
Mm.
Så du får alltså välja din egen, vi kan ha 5 eller vi kan ha 400 eller vi kan ha 40 000 pers, okay, här. Som,
ja, men ge mig en riktigt fet arena-applåd.
Ja, men det är klart det ska jag. Det.
Ja. En Wembley-applåd.
Ja, en Wembley-applåd. Mm. Det är Queen eller någonting.
Ja, men absolut. Ja. Queen blir skit.
Klassisk,
ja,
applåd.
Ja.
Vad roligt. Men här kommer din låt. Something Right.
Sailor, only one back day. It doesn't mean that what we have is a failure. Ooh, but I was strong enough to make it. Ooh, are we dumb enough to break it? But then you turn around and say it. Oh, did I hear you right? You say we should stop before it's too late. 'Cause you think we're at the moment when hearts break. It's a fine line to define if we're about to make another mistake, or if we're finally doing something right. Oh, 'cause it feels so right. It feels so right.
Strong enough to make it, dumb enough to break it. Will we ever make it right? Think we're at the moment where hearts break. It's a fine line to define if we're about to make another mistake. You say we should stop before it's too late. 'Cause you think we're at the moment where hearts break. It's a fine line to define if we're about to make another mistake.
Something right.
Ja, det var det.
Jag känner mig alldeles varm inombords.
Ja, jag med.
Även fast det regnar nu så är solen här på något sätt.
Ja, absolut. Ja. Det är sommar. Det är...
Hur blev den så här lycklig och frisk liksom i sin...
Den är väldigt citrus, eller hur?
Ja, den är supercitrus.
Ja,
kolsyrad citrus.
Nästan. Ja, kanske till och med. Det är så här limoncello limonata, eller min favoritdryck för övrigt.
Ja.
Nej, inte limoncello. Det heter... San Pellegrino heter den ju.
Ah, ja.
San Pellegrino limonata. Skitsamma.
Det får du beställa på release-festen.
Ja, verkligen. Om det är någon som någonsin bjuder mig på en läsk så är det San Pellegrino.
Kom ihåg det nu, alla lyssnare.
Hur den blev så här lycklig. Jag har väl egentligen känt att så här, det har ofta handlat om brustna hjärtan. Och det är ofta, i och för sig det gör den här också på sätt och vis. Men rent produktionsmässigt också så där, att det har varit ganska mörkt och... lite molligt så där och ganska dystert kanske. Och jag kände väl så här, det vore kul att skriva något som är som får folk att le lite och så här få känna lite hopp och kunna gå runt på en sommardag och känna så här, fan det här är nice. Det här är nice.
För den ligger ju så här alldeles på gränsen till att man vet inte om den ska mynna ut i lycka eller olycka. För den handlar ju om det här väldigt tuffa tröskeln, ska vi göra det här movet in i antingen ett förhållande eller ett fiasko,
breakup, ja.
Rent textmässigt och så.
Precis, och de sådana texter tycker jag är väldigt roliga att skriva när man, det är inte helt självklart hur det kommer sluta.
Nej.
Eller hur det har börjat, utan det är, jag anser att den är hoppfull. Jag känner hopp liksom. Jag kommer ihåg när vi skrev den också att det, jag ville på något vis, och det är precis så jag känner i livet eller i ett kärlekssammanhang, att att försöka att se hinder och motstånd som någonting som kan liksom
förgylla
och, ja, men som får ett förhållande att bli starkare och att man tar sig förbi hinder. Du kan omöjligt ha ett långt förhållande och aldrig någonsin ha stött på ett problem.
Nej.
Det känns som att du bara bygger upp till någonting, som att det finns några spänningar och enligt mig skulle det inte finnas några problem eller hinder eller sådär, så vart är spänningen då?
Nej, precis.
Det är någonstans, det kanske låter lite hårt, men om inte risken finns att det ska ta slut, så finns det inget riktigt att jobba för liksom.
Nej, verkligen.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Så har man villan och hunden och kidsen och våningssängen typ.
Ja, och om du har allt det, perfekt. Ja. Men om du har allt det och inga som helst problem, då skulle jag bli lite nervös.
Ja.
Att det här är ju... Det här, är det här för bra för att vara sant? Liksom?
Men så tror jag många i vår generation såg på sina föräldrar. Mm. Att så här, varför har de inte, vad strävar de efter? Eller så här, ja. De bara fanns där som en slags koloss. Liksom.
Ja, men precis.
Nu är liksom känslan att man vill röra på sig lite ända tills man dör.
Ja, verkligen.
Men den bländar ju väldigt fint ihop med det här lite mer så här souliga tilltalet. För om man lyssnar på Ocean och Bus Stop, dina två senaste, egentligen dina enda solosinglar, va?
Ja, jag har ju släppt singlar från mitt album. Men, ja, men man kan ju säga att de fokussinglarna har ju varit Ocean och Bus Stop, precis.
Ja. Men de har haft en mycket liksom tydligare så här pop-karaktär.
Ja, Ocean var ju väldigt folkig. Ja. Den spelade vi in i en lada i England ute på landet liksom, utan wifi och bara massa kossor och får runt omkring. Det var helt underbart, men det var verkligen perfekt för den låten liksom, alla spelade in i samma rum och
nice.
Det var jättemysigt, så det fick en sån känsla på produktionen och på hela framförandet. Men sen, som jag sa, alltså, om jag liksom hamnar i någon slags soul period av något slag, då blir det lätt att jag skriver det på något vis, sån musik. Och där tror jag väldigt många blir så här, nej, jag kan ju inte göra det här.
Nej, just det.
Jag måste ju göra folkpop.
Ja.
Eller jag måste göra det här liksom. Att man blir väldigt låst, och det vill jag komma ifrån. För jag tycker det handlar om så mycket mer än att vara så otroligt tydlig med vem man är som artist. Att det handlar om att skapa någonting som sätter igång känslor. Och om det då är streta lite mot det du gjorde tidigare, jag tycker inte det spelar någon så stor roll.
Nej, och så kanske fanns en press förut när man gjorde hela album jämt. Alltså, ja, då måste jag göra en hel soul-skiva.
Ja, men precis.
Och det orkar jag inte.
Nej, men det är klart att det ska kännas trovärdigt.
Ja.
Alltså, även jag som tycker så här skulle höja på ögonbrynen om Jay-Z helt plötsligt hade gjort en jazzballad, alltså, så förstår du vad jag menar?
Det blir,
om det blir för brett och för långt ifrån varandra, det är klart att man säger, oj, vad hände här? Men
där har vi ju Snoop Dogg som bra exempel, som visar att man kan göra reggae som hiphopare.
Absolut. Men nej, men det är som du säger, det här är lite mer soul, det är lite mer pickt, det är lite mer så där glatt liksom. Och jag tycker att det är... Jag har insett vikten av att göra något man tycker är trovärdigt. Det är jag som ska stå på den där scenen. Liksom.
Ja.
Det är jag som ska spela de här låtarna. Och det är väldigt viktigt att jag tycker om det. Och så har jag varit från början. Att jag vill inte... Och no offense till de som är liksom, åt det hållet. Att jag vill inte vara någon produkt. Utan jag vill vara min egen artist och uttrycka mig själv och göra låtar som jag tycker om.
Ja.
Men som sagt också, att alla gör ju musik av olika anledningar, och vissa gör musik för att överleva och försörja sin familj, tjäna pengar, ha ett bra liv, köpa en bil, ett hus.
Eller för att någonting efterfrågas av dem.
Ja, men exakt.
Utanför deras kontroll. Alltså, ja, men de är så bra på någonting att det bara...
Precis. Och andra gör musik för att de verkligen, verkligen brinner för att spela de här låtarna och förmedla någonting och uttrycka sig med hjälp av en träbit med strängar på.
Ja. Gladly first lesson right now. You love it and how you love it. Here is the drag. See how it goes down on the... Det är så intressant att se saker som produkter, för att det har länge talats om skivbolagens produkt som så här utklädda band eller popsångare, sångerskor eller sådär. Man har en bild på av det, vad det är. Samtidigt kan man ju vara sin egen produkt om man gör sig själv till någonting som är så stramt och liksom bestämt att man aldrig liksom tänjer på gränserna eller gör någonting för att liksom överraska egentligen. Och här är det nästan som att låtarna blir dina produkter.
Jo.
Och att du liksom...
Ja, men verkligen. Men jag tycker den största skillnaden är, det är ju svårt att genomskåda en produkt ibland. Mm. Alltså en produkt, man kanske inte ska labla någon så hårt som att du är en produkt. Eller kanske inte ens värdera det. Nej. Som att det är något dåligt eller bra. Utan en produkt för mig är en person som kommer in till ett skivbolag och har till exempel en bra röst, men inga visioner. Och inga direkta så här, men jag vill vara så här eller så här. Utan skivbolaget eller vissa personer styr den här personen som en produkt, att du ska göra det här.
Ja.
Och så gör du det.
Ja.
Och sen kan du såklart vara ha en tydlig bild av att du kan göra dig själv som produkt, som du säger. Att du kan göra dig själv som en person som är jättetydlig, som gör ett visst sätt och verkligen håller sig vid det hela tiden. I allt du gör, i image, i intervjuer, i låtar och sådär, i texter. Men den största skillnaden där, som jag tror att de flesta genomskådar, kanske omedvetet, det är när det kommer till trovärdighet och live-framträdande. När man står i publiken och tittar på en artist och tänker att det här var grymt.
Ja.
Shit, vilken röst. Shit, vilka låtar. Men jag får ingen feeling.
Nej.
För att det är något som stretar emot. Det är något som stramar. Det är något som är fel. Och det tror jag är att det inte känns äkta och att det inte är trovärdigt och att artisten
vill komma till slutet bara.
Ja, men inte riktigt vill göra det där. Så det har ju varit jätteviktigt för mig, att ända från början när jag var lite yngre och skrev på mitt första skivkontrakt, och bara så här, det var jätteviktigt för mig att säga det och få fram det, att jag vill göra det jag tycker är kul.
Mm.
Och om inte det passar, då är vi inte rätt för varann. Om ni vill att jag ska gå något annat håll eller göra någonting som jag inte vill göra, då får ni hitta någon annan att göra det med, utan jag vill göra det här.
Mm.
Och vill ni vara med på det tåget, så kör vi.
Ja.
Sen lyssnar jag såklart på folk.
Ja.
Folk är skitgrymma alltså. Det är lätt att tro att man har koll på allt.
Mm.
Men jag har insett det, att det finns folk som är experter. Det är, man ska lyssna på människor.
Ja, men visst.
Men lika viktigt att sin egna artistiska åsikt är jätteviktig. Även om du inte är proffs.
Mm.
Även om du inte är så bra på att diskutera eller föra fram din åsikt eller... så är den otroligt viktig.
Mm.
Och den ska man ta hand om. Where are you bound for, may I ask? What your diamonds
cost you, everybody knows. Som vi var inne lite på, så är din solokarriär ju ganska ung.
Mm.
Men du har ändå liksom haft en lång musikkarriär, kan man säga. För att man har ju hört din röst i en massa låtar tidigare. Den har hamnat i så här... vilka är det? Står det Tiesto, Jondesson och kanske framförallt...
Avicii.
Ja, just det. Fade Into Darkness.
Mm.
Och där är ju din liksom röst i första rummet. Inte du som person, nej, kanske. Hur känns skillnaden där när du liksom...
Nej, men alltså, först och främst så startade inte min soloartistkarriär med EDM.
Nej.
Och Avicii och Tiesto och Hardwell och sådär, utan... Mm. Det som jag tror att väldigt många inte vet, det är att det tar tid att bygga en artistkarriär. Mm. Inte för alla, för det finns ju många plattformar att bli känd inom situationstecken och idag, över en natt. Men jag har hållit på med mitt soloprojekt sedan jag var 16.
Mm.
Det är 12 år sedan. Och jag har valt... att ta en lite längre väg, tror jag.
Mm.
Att jag har valt att göra, och jag har valt att bygga upp en publik med hjälp av spelningar, släppa musik som kanske är lite smalare. Inte valt att göra radiohits.
Mm.
Utan gjort musik som jag tycker är bra och kul. Mm. Och det har råkat bli så att det har varit lite smalare kanske. Och den resan tar tid att bygga den grunden av liksom hängivna och trogna fans då, som verkligen gillar dig för den du är.
Ja.
Det är ju lätt ska jag inte säga. Jag värderar inte det här alls bra eller dåligt. Utan om du väljer att vara med i Idol, som är en fantastisk plattform om du vill bli känd
snabbt,
över en natt.
Ja.
Känd.
Mm.
Det är de personerna som lyssnar på dig och som gillar dig är samma personer som kommer lämna dig väldigt fort, tror jag.
Ja.
Så jag har varit väldigt rädd för alla de här melodifestivalerna, alla de här plattformarna. Lika mycket som jag tycker att de är fantastiska för vissa personer som det passar, så har jag känt att det passar inte mig, för jag vill någonting annat.
Mm.
Jag vill släppa min musik och känna att det är så här, känns trovärdigt och härligt liksom, och att folk ska känna det. Men då fick jag ju, eller fick i fel, jag såg till att jag fick möjligheten att jobba med DJs och producenter
som vokalist liksom.
Som vokalist, för att jag kände att så här, ibland krävs det en liten knuff för att sätta sitt namn på folks radar.
Ja.
Och den här lilla knuffen är precis egentligen samma sak som Idol eller Melodifestivalen. Mm. Så där. Men jag kände att det kändes lite mer rätt. Det kändes som att jag ändå fick möjlighet att vara mig själv och ut där och använda min röst.
Just det.
För att sen få personer att, men det är det här jag gör. Jag håller på med den här musiken.
Ja.
Det är mer singer-songwriter, mer organiskt. Så. Men blev också lite så här rädd att folk skulle identifiera mig som en house-sångare. Och var tvungen att säga nej till slut för att jag kan inte göra mer såna här saker för att jag måste fokusera på det här. Jag vill inte förvirra dem som redan lyssnar på min musik, för att
tar det upp mycket av ens tid, alltså åker du på gör du gigs med dem liksom?
Jag gjorde en USA turné som sångaren från sångaren från Avicii då, sådär.
Ja.
Och det var helt under radarn. Det var ingenting som jag marknadsförde eller sådär, men det
Kan ju ta tid, låter det som.
Ja, nej, men det tar tid. Men jag har också, som jag sa, jag har också valt att inte lägga ner för mycket energi och tid på det där. Alltså, jag är otroligt tacksam och inser såklart att det har varit en liten boost och att man har fått en liten knuff i rätt riktning. Men det är ingen tid jämfört med vad jag har lagt ner på mitt liksom,
nej, projekt. Men det är väl skönt att ha det som är någonting musikaliskt som liksom har banat väg för dig. Det har ju verkligen lyckats liksom.
Ja, alltså men än en gång, det är musik. Alltså det är ingen... Jag säger att det inte är jag, men jag säger inte att det är dåligt. Eller att jag inte är stolt över, eller att det är...
Jag bara tänker att man får en så här... När man ser ditt namn och en ny singel nu, så tänker man så här, feta rösten. Den vill jag höra vad den gör på den här låten.
Okay.
Snarare än att så här, ditt... söta face eller så här, som också är med på plattan.
Men, ja, jag fattar vad du menar.
Men det ger på något vis en om man säger creddy liksom ingång i musiken.
Ja, men vad kul och det kan ju ha varit det som gjorde att jag kände att det var en EDM house våg där när jag körde Fade Into Darkness, att jag kände väl att så här, men det här känns ändå, ja, som du uttrycker det, kredit.
Ja, om man ska ha något att göra de åren så får man väl göra det. Det passar ju bra. Det har ju gjort den låten bättre.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In Chicago,
det gick ju till en gräns där jag kände så här att det, varje intervju man gjorde eller varje tv-framträdande så var det sångaren från Fade into Darkness. Så jag som då hade, många trodde att det började där för mig, men jag har ju hållit på och kämpat och tragglat med mitt projekt hur länge som helst. Med min gitarr. Och så kände jag bara att det här, jag provar det här. Och så funkade det. Och så blev det liksom, kände jag att jag inte riktigt fick utrymme för min egen. Det fick inte samma uppmärksamhet. Och det kan jag köper det. Jag köper det, och det måste ta tid och så. Ja.
Det är det man kan överraska, så att man gillas för en grej, så kanske man tror i dagens sociala medievärld att alla ens sidor ska liksom gynnas av det.
Ja.
Fast de gillar ju antingen ens kändisskap, eller ens röst i det här fallet, eller ens liksom det och det. Man har inte fokus för alla. Ja. Några kanske hängde med på ditt spår, sådär.
Ja.
Men ja, spännande historia.
Ja, nu känner jag att det går verkligen rätt håll, och att jag får mer och mer liksom uppmärksamhet för min musik.
Ja.
Och det känns som att det funkar bra. Min mardröm är att jag ska få en att jag ska ha en publik som gillar mig för min frisyr liksom, eller för mina jeans.
Mm.
Det känns inte jag, och det har alltid varit så här, jag vill inte komma dit, och det har alltid varit så här, men då, om jag tar de här felbesluten, då kanske jag är där. Så jag har varit väldigt försiktig och orolig och valt att ta en mer bygga det väldigt organiskt och så här ärligt, och det här är jag, och jag är på med den här skjortan och den här t-shirten och de här slitna, som så här, det finns ingen uttänkt image på mig eller hur jag pratar i intervjuer eller hur jag, utan jag försöker att bara så här.
Du är den där trevliga killen från Something Right.
Absolut. Absolut.
Vi pratade om röda trådar, och där tycker jag det är i alla fall någonting väldigt tydligt som binder ihop. För din röst är, förutom ditt liksom omfång och range alltså, och ton eller klang om man säger, så har du ju en teknik och en liksom stil som du gillar att köra. Tycker jag det låter som. Du har en tydlig rytmik i det hela.
Ja, det igen har jag inte tänkt på.
Ja, men den kommer in ibland och så här chicka 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 chicka.
Ja, absolut. Nej, men jag tror att det är jag är ju låtskrivare, så jag är ju väldigt medveten om såklart vad jag skriver för melodier, att det ska vara, versen är på ett visst flow och ett visst tempo i melodi och toner, och sen så bryggan kommer och så blir det lite mer rytmiskt, och så kommer refrängen. Får man tänka på att här vill jag gärna ha kanske ett högre register, och då har jag min falsett som jag använder väldigt mycket, och det kanske kommer upp där och så det är klart att jag tänker på det kanske mer undermedvetet än vad jag faktiskt medvetet tänker på vad jag gör. Jag känner ju någonting när det känns rätt.
Ja.
Att säga, men det här och det här, och sen det, så kanske jag tänker efteråt, men det kanske var för att jag själv. Ja, men precis, och det kanske var för att jag gick upp i falsett. Ja, men det var härligt, så då kör vi på det.
Jag tycker det som är skönt är att den, då hör man direkt att det är liksom din låt. Plus att man märker också att jag tycker det avslöjar att du har skrivit det själv. För att det finns inte 10 olika låtskrivare som har skrivit enligt den här rytmiken och sångstilen liksom. Utan det märks att du är din egen smed.
Ja, alltså, ja, men det håller jag med om. Det kan jag nog säga till mig själv, att jag känner att jag har i mitt skriveri och mina melodier, så har jag ett ID liksom. Jag har något som känns jag, och det är också väldigt viktigt för mig att jag har nog aldrig skrivit en låt och haft en annan låt som mall.
Nej.
Alltså, jag vill att det ska låta som den här George Ezra-låten Budapest, och det ska vara så här. Utan det har alltid varit att det ska vara eget liksom. Och då har det bara kommit, och ofta kommer melodierna, ofta är det de första som är bra liksom.
Ja.
Det som bara kommer ur en. Så absolut, det tror jag.
Är det här i synk med liksom textförfattandet? För att det sitter ihop väldigt stavelse för stavelse. Varje stavelse är viktig. Liksom. Och rytmiken sitter ju i konsonanterna och rimmen och så här, alltså, alliterationen.
Jag tror verkligen att det kan finnas ett samband där. Jag tror att Alltså text är ju för mig, det är ju så viktigt för mig. Jag tycker att det är jätteintressant. Och det är, jag kommer ihåg att jag köpte, när jag gick i gymnasiet, så köpte jag en massa böcker från professorer på Berkeley och så här, som hade skrivit så här, write better lyrics. Mm. Så det var...
Har du någonsin öppnat de böckerna? För jag har köpt sådana också.
Ja, jo, men det har jag. Satt och läste den där boken i gymnasiet i trean. Kommer jag ihåg att det verkligen så här, men det ska bli så jäkla bra på att skriva text. Och så, här, det, så det är verkligen, det ligger mig varmt om hjärtat. Men sen har jag också insett att jag har mina begränsningar som svensk.
Mm.
Med, alltså med språket.
Det hörs inte.
Nej, men jag menar inte uttal och...
Du skriver inte romaner.
Nej, det ska ju vara popmusik liksom, ja. Men ändå finnas någon slags... Så till exempel, alltså koncept och vad en låt ska vara, handla om och sådär. Mm. Det kan ploppa upp ganska fort i mitt huvud. Ja. Att men det här känns kul att skriva om. Men sen själva skrivarprocessen, det är nog det jag jobbar mest... Alltså själva textförfattandet. Ja. Och det är ofta det jag också sitter med andra människor eller någon annan och bollar idéer med. Ja. För jag har mina idéer, jag har mina, men jag vill ändå så här prata med någon om det. Jag har en kompis som heter Sharon Vaughan. Hon är från Nashville. Hon är äldre, hon är 60 kanske eller något sånt där, och helt fantastisk, och hon har vunnit massa priser i Nashville och så här. Och vi brukar sitta och dricka ett glas vin.
Ja.
Då kommer jag med en låt till henne med melodi och med textidéer och så här. Och sen så sitter vi och bara snackar om olika koncept och vad vi skulle kunna skriva om. Och så skriver vi en text ihop som känns bra.
Ja, gud vad fint.
Ja, nej, men det är skittrevligt. Och jag har svårt för de här att sitta i studiomiljöer och så här, men nu ska vi skriva en text.
Ja.
Sitter man i ett mörkt rum med penna och papper. Eller med
det är alldeles för hög hyra på de rummen för att man ska sitta och slänga bort det på text.
Ja, men då sitter jag hellre en lördagkväll med ett glas rödvin och skriver och klottrar på papper och ser vad som händer.
Liksom. Det bästa man kan göra för att skriva text är att glömma datorn till jobbet.
Absolut.
Känner jag. Ja. Det finns inga... Anteckningsblocket har inga så här... Det går inte att kolla Facebook i den. Eller det går inte liksom, det finns inga pop-up-fönster. Nej. Eller slut på minne eller ström. Eller så här.
Ja, men verkligen. Och jag hade en period då jag fick för mig att jag ville få inspiration av äldre människor.
Mm.
För jag fick för mig att, eller det är väl så kanske, att de har mer stories. Det har hänt mycket i deras liv.
Ja, just det.
Så jag åkte runt till olika ålderdomshem.
Ja, oh, nice.
Och besökte äldre människor som, ja, men allt från 60 till, jag intervjuade en 90-åring.
Mm.
Och så hade jag skrivit ner frågor som så här, har du under ditt liv, har du mött ditt livs kärlek? Har du fått hjärtat krossat någon gång? Är det någonting i ditt liv som du ångrar att du aldrig gjorde?
Mm.
Hur var din uppväxt? Mm. Hur var dina föräldrar? Och sådär. Så fick jag ju jättemycket inspiration. Och kände att jag... För då var jag också inne på countrymusik och countrytexter som är väldigt berättande. Mm. Mycket stories och sådär. Så det var skitkul att få åka runt och träffa dem och så. Mycket textidéer.
Ja, gud vad underbart.
Så, ja.
Det låter som ett bra trick. Lite field studies i mänskliga erfarenheter.
Absolut. Alltså det finns ju så många sätt. Och till slut så blir man lite så här, när man skriver text. Om man då vill att allt ska handla om en själv. Som jag kände i början. Att, jag menar, man måste inse att det är kanske inte så himla mycket som har hänt i ditt liv.
Nej.
Och det som har hänt har du redan skrivit om. Sen kan man ju såklart... Många tror ju att så här, ja, men en text, du måste få in... Det är ett stort misstag som jag tror att många låtskrivare gör. Att vi måste få med så mycket information.
Ja,
ett helt förhållande måste vi få med här nu. Men du kan få med en kväll i en hel text. Vad hände den kvällen?
Ja.
Vad sa hon? Vad sa du?
Ja.
Hur kände du? Vad kände hon? Och sådär. Ja. Vad ville du skulle hända? Vad
just hände? Det. Jag tror också att om man bara skriver om sig själv... Så tänker man inte på hur andra har... påverkat och påverkar en.
Precis.
För att ens känsloliv är ju alla ens vänner och bekanta och de man läser om i tidningen och sådär. Ja. Det är inte bara vad jag gjorde senaste veckan och så lite som har hänt.
Nej, men du kan läsa om någonting, eller du har en kompis som berättar någonting starkt. Och vad får du upp för tankar om det? Ja. För känslor? Alltså, det finns ju massa att skriva om. Ja. Det finns massa att ta in och få ner på papper liksom.
I refrängen så går den ju så här, you say we should start before it's too late, because I think we're at the moment where hearts break.
Mm. Alltså, we should stop before it's too late.
Ja, just det, förlåt.
Nej, det är ingen fara, det är inte så lätt. Nej, men precis, och det är ju precis det, den här, det tror jag att vi alla någon gång har upplevt, eller i alla fall de flesta, eller hört om vänner som har upplevt att man är... Den ena i förhållandet är villig att ta risken.
Mm.
Det är ju såklart en risk att ingå i att starta ett förhållande.
Ja,
eller
gud,
någonting mer än vad man har just där och då.
Det är nästan att, mer man säger nej till alla alternativen.
Ja, och du utsätter ditt hjärta för... Det kanske låter lite poetiskt eller okay. cheesy, men du utsätter ditt hjärta för enorma risker när du bara öppnar dig helt. Och här har du mitt hjärta. Det är ditt nu.
Ja.
Det är ju en enorm risk ju, som man tar. Men det är ju helt fantastiskt, det är ju bästa känslan någonsin.
Ja.
Men alla är ju inte villiga att öppna sig så och bara vi kör. Utan många har ju på grund av tidigare förhållanden eller uppväxt eller har ju en mur. Eller någon, de har garden väldigt högt upp för att skydda sig mot att bli sårad. Och då är det liksom... Det blir en väldigt konstig situation då när den ena är villig och den andra är rädd. Vi har någonting väldigt fint, men jag är inte villig och jag vågar inte.
Nej, just det.
Jag vågar inte inleda det här med dig för att det liksom, jag är rädd för att kastas ner på backen.
Där får man ju vara lite konstruktiv, för jag hade ett sånt förhållande tidigare som breakade som jag var så här rädd för att falla in till igen. Men jag lärde mig använda det lite som att jag hade en backdoor. Mm. Hela tiden. Att så här, jag vet att så här, förhållanden kan ta slut. Mm. Och då kommer jag överleva liksom, även det. Det kan ändå ge lite luft.
Ja. Ja, verkligen.
Jag tycker vi ska skriva en låt som heter Backdoor.
För Backdoor då kan man... låter skitbra. Jättebra.
Det är ett koncept.
Ja.
Jo, men då tar du i alla fall in den andra personens perspektiv lite grann i det här. Med att du ändå så här, okej, hon eller han eller den andra parten har ju också en vilja i det här liksom. Och det är sympatiskt, för att många poplåtar handlar ju annars om, alltså de plastiga poplåtarna, om man säger, som kan falla lite platt efter några lyssningar, är ju de som handlar om det här vill jag ha hela tiden.
Ja. Det är lätt att glömma bort det, att det finns ju någon annan också.
Ja, precis.
Och det precis. Nej, men det stämmer nog. Det har jag inte tänkt på som du säger, men det är ju jätteviktigt.
Ja, men det är en liten man kan tänka på det när man hör en poplåt om så här just vilja ha. Är det någon som släpper in den andra parten? Mm. För då brukar det gå lite bättre.
Ja.
Än att man liksom, du ska bara vara i det här förhållandet för att plisa min bild.
Ja, nej, men precis. Och det är ju ett gammalt låtskrivartrick också, att byta perspektiv.
Ja.
Och verserna skriver man jag och i refrängerna skriver man du.
Just det. Det läste du i din Berkeley-bok.
Det kan jag mycket väl ha gjort. Det är faktiskt. Får vi tacka den för.
Ja.
Nej, men det är intressant det där. Med just lyrik och text och hur man kan vända och vrida på det. Absolut. Ja.
Man hör även att det sitter åtminstone en väldigt duktig gitarrist i studion under den här låten.
Mm.
Det är många pålägg och tricks och liksom liveiga gitarrgrejer. Mm. Jag tycker den gör det luftigt och ger dig lite utrymme som sångare också. Du behöver inte ligga på de här, så här midi-syntmattorna.
Nej.
Och autotuna dig till döds. Utan den känns väldigt så här sprallig.
Ja, för det är ingen autotune på för det första.
Nej,
men det är, och no offense, de som använder, jag har använt det massor, men jag bara kände så här, det ska vara en härlig vibe på den här låten. Och jag är producent själv också och sitter och proddar åt andra artister, och så fort jag slänger på autotune så känns det som att 20% av känslan försvinner.
Ja.
Visst att det pitchar bättre och det låter, det kanske kan vara bekvämare för örat, men du tappar så otroligt mycket känsla. Men sen gitarr. Det är både jag och Johannes Runemark som spelar gitarr. Och så. Och såklart jätteviktigt att skapa luft och utrymme för sången och texten att komma fram. Och, det är lätt att det, det är lätt att det glöms bort. Framförallt det om man lyssnar på till exempel låtar som The Chainsmokers och Coldplay.
Ja.
Eller Chris,
Martin.
Chris Martin, precis. Something Just Like This heter den. Och det var en sån låt som jag kände så här, jäklar, vilket koncept och vilken text. Men det får inte alls utrymme för att det är helt drängt av syntar och produktion. Liksom. Ja. Så det sa jag ganska snabbt till, eller ganska tidigt till Johannes, att vi måste skapa en värld i den här låten där det är, där allt det här får utrymme.
Ja.
Och det kan vara ganska skrämmande i början.
Ja.
Och låta sin röst och sin text verkligen komma fram och vara i ansiktet liksom, och så. Så men det jag tycker det blir ganska fint ändå.
Ja, det är underbart. Men hur ser er process ut? Har ni liksom en inarbetad, har ni jobbat länge?
Nej, det är relativt nytt samarbete. Vi började jobba ihop förra året då jag satt och skrev massa låtar. Jag bestämde mig för till de här släppen som kommer nu att jag vill skriva massa låtar och sen skära ner det till, om det nu blir ett album till slut eller ja, men säg 11-12 låtar. Så då satt jag och skrev en hel sommar och försökte få ihop en 30-35 låtar och sen så fick jag bara kill my darlings lite grann och så. Men då var det en som jag skrev med då som sa så här, du, den här killen, det finns en kille som heter Johannes, ni skulle kunna skriva ett album på en dag.
Oh yeah.
Ni skulle kunna sätta ner och bara, för han har så mycket idéer och han är så kreativ och så otroligt duktig att ni skulle passa skitbra ihop.
Mm.
Så då kontaktade jag honom och så satte vi oss i hans lägenhet och precis så var det. Vi skrev 3 låtar på 2 timmar som kändes bra.
Mm.
Det är klart att man kan skriva massa låtar och idéer, men det här kändes verkligen så här, wow, det här, vilken jäkla vad vi klickade liksom.
Mm.
Rent kreativt och vad vi ville och visionsmässigt och allt sånt där. Så då skrev vi massa musik och så kände jag så här, vi borde prodda det här ihop också. Vi borde, för han satt i en studio, en liten så här källarlokal ute mot Fryshuset.
Ja.
Och så började vi satte oss ner och så började vi prodda låtar och så till slut så blev det att vi, ja men nu kör vi på det här. Nu är det vi som proddar det här och så blev det. Och så har det varit mycket så att jag har spelat in väldigt mycket demos hemma i mitt kök. Spelat in för tidigare i mitt liv. Jag hatar att vara beroende av folk. Det är bland det värsta jag vet. Att känna att jag kan inte göra det här själv för jag måste låta någon annan göra det.
Ja, just det.
Så därför har jag lärt mig att spela in de instrumenten jag känner att jag behöver spela in. Jag har lärt mig att prodda och mixa så att det låter okej. Okay, så att jag kan presentera det för någon. Liksom.
Just det.
Så ser processen ofta ut. Att jag kommer
det här med, är visionen. Liksom.
Det här är en demo.
Den behöver inte räddas.
Nu gör vi den ännu bättre. Liksom.
Ja.
Och spelar in riktiga trummor. Tog vi in Johannes bror Gabriel som spelar trummor.
Ja.
Och sådär. Inget fancy. Vi har spelat in liksom... Vi har spelat in kantslag på papperskorgar. Vi har slagit i väggar för att få till fina ljud. Och det finns liksom, när man hör de här låtarna så, jag skulle vilja att folk visste hur det gick till och hur det såg ut. Att det är liksom inte någon miljonstudio där vi sitter
på en
i
rooftop i LA med
palmer. Nej, men verkligen inte. Jag spelar in sång en meter från Johannes när han sitter vid sin dator och skriker i hans öra liksom.
Ja, cool.
Och som sagt, slå på papperskorgar och klappa mot låren för att få till någon slags beat. Och det är mycket sånt. Och jag tycker att det har kommit fram i låten. Mm. Att det känns liksom ganska, det känns lagom cleant på något vis. Det är lätt att man får det för rent och då tycker jag att det saknas någonting. Det saknas någon nerv eller något smutsigt, något stökigt i hela podden som jag tycker borde finnas där.
Ja, men man behöver ju någon som är väldigt så här säker på det tekniska så att man kan komma över kanten så att allt känns enkelt.
Ja.
Liksom.
Absolut.
Så man litar på så här, det här boinget kommer...
Ja, du måste ju kunna micka upp en papperskorg. Jäkligt bra. Det får inte vara för mycket bas i, nej. Nej. Men det tror jag både jag och Johannes har. Det har vi gjort båda två väldigt, väldigt länge. Och suttit och mickat upp och dragit kablar och allt sånt där. Så det finns ju där liksom.
Det låter handlar... som att man så här längtar tillbaks till den studiomiljön liksom.
Ja.
För annars kan ju ett sånt där samproducerande kan ju vara som att se på när någon annan spelar strategispel på sin dator.
Absolut.
Man säger, när får jag testa?
Ja, men det är så här, när du har dött så får du spela mellan världar. Då får du så här, den andra får spela och du får hoppa in i någon så här bottvärld och springer runt bland massa bottar och bara vara i vägen liksom. Nej, men det har handlat för oss, eftersom att vi båda håller på ganska länge med inspelning och vi båda spelar många instrument och så här, och vet lite vad vi vill, och så har det mer handlat om utmaningen har varit att få fram en känsla. Mm. Att det ska kännas, okej, hur får vi det här och inte låta för bra?
Mm.
Vi kan ha spelat in en tagning på trummor och bara, jäklar vad han spelade där.
Mm.
Och jäklar vilket bra ljud det, men hur får vi virveln att låta sämre?
Ja.
Den får inte låta så här bra.
Nej.
Det låter,
det är helt
bra.
Okaraktäristiskt.
Ja, men det är inte, det är liksom, det pirrar inte i min mage när jag hör det här.
Nej.
Jag blir inte glad. Det låter för bra. Det måste låta sämre. Ja. Hur får vi det låta sämre? Och det är ganska svårt.
Ja, ja.
Att få det att låta dåligt men ändå inte dåligt.
Nej. Men det gäller ju att ge ljud lite friktion och så där, så att det liksom kliar till i trumminnan.
Ja, men det är som nästan alla mina gitarrköp. Många som köper sin första dyra akustiska gitarr, de går ju direkt till en Taylor eller någonting som låter krispigt och stort. Och du sätter på elixirsträngar. Och jäklar vad det låter stort och härligt.
Ja.
Men det tycker jag låter skittråkigt. Jag köper gamla Gibson-gitarrer som har en spricka i sig som låter liksom som en gammal gubbe som har druckit lite för mycket whisky.
Ja, jag visst.
Skäggig.
Annars hörs den inte.
Skäggig och lite så här funky andedräkt. Liksom. Så ska en gitarr låta, tycker jag.
Verkligen.
Ja.
Vad har den för framtid då, just den här Something Right? Nu ska du ha releasefesten imorgon och sen så far den runt. Alltså, 3 veckor har den varit ute. Den är redan spelad 500 000 gånger.
Ja, det är skitkul att den har fått sån support. Och det gör mig så otroligt glad. För man sitter ju där och hoppas att det ska liksom lyssnas på.
Ja,
men vad den har för framtid, det återstår att se. Jag ska såklart göra allt jag kan för att komma ut och spela den.
Ja.
Jag har varit ganska dålig på att spela, framförallt i Sverige. Jag har varit mycket utomlands och spelat.
Ja, för du har din målbild, det är ju tydligt inte inom Sveriges gränser enbart.
Nej, liksom. Och det håller jag på att jobba på. Och jag har insett det, att det är otroligt viktigt att vara och vistas i sin hemmarknad liksom, i Sverige.
Det är svårt att hinna med allt.
Ja, egentligen är det inte så svårt. Det handlar bara om att göra det. Det är lätt efter en Englands turné eller en USA-turné att komma hem och tänka att men nu har jag gjort en turné, nu kan jag ta lite lugnt ett tag och göra. Men du måste ut i Sverige, du måste ut och liksom spela, och jag älskar ju att spela, men ändå har det alltid varit något så här att nu ska vi släppa något nytt här. Genast har det blivit direkt att jag åker till England eller till USA, för jag har management och förlag och skivbolag i USA och England och så, att jag har blivit där först på något vis, och det ska jag försöka, och jag måste skärpa till mig lite. Och
handlar det om att liksom lita lite mer på sin katalog, typ? Eller?
Ja, kanske. Jag tror bara att det handlar om att rycka, ta tag i det och bara ut med det. Du måste liksom ut och spela. Att varje spelning, jag har varit lite så här, att varje spelning behöver inte vara en seriös konsert där du säljer biljetter och där det ska vara liksom så jäkla uppstyrd. Utan bara ut och ställ dig på någon pop-up liksom... Ja. Spelning och bara ta med din gitarr och spela och så. Så det tror jag. Men sen så är det ju en annan framtidsplan för låten, är ju att den ska ut i USA också. Det är ju, jag har precis skrivit på ett kontrakt där nu, mitt första skivkontrakt i USA, vilket är helt enormt för mig.
Ja, fett.
Och det är ju en dröm såklart, få göra det.
Andreas Moe.
Ja, men precis. Det är ju skitkul att få komma ut dit och spela och testa. Det är ju enormt där. Det är liksom, man får ju ta det med en nypa salt. Det är ju, du kommer dit och inser att det finns 1000 radiostationer i varje delstat. Typ, bara, men herregud, hur ska vi kunna få ut den här låten här? Men då får man också börja definiera framgång, och man får börja definiera vad som är att liksom, ha lyckats och har gjort ett bra jobb.
Du kanske gör fler vokalistjobb vid sidan om liksom.
Ja, det tvivlar jag på att jag gör inom det närmsta. Nu skriver jag ju mycket åt dem. Jag är ju inte, det är inte jag som sjunger. Men vem vet alltså, ja. Som sagt, det är inget fel med något tycker jag. Det är bara att köra på. Allt är musik. Eller så länge det är musik och så länge det är något du kan, så länge det är något jag kan stå för, något jag kan liksom stå rakryggad bakom, så är jag glad.
Det ska bli spännande att om 70 år köpa The Great Andreas Moe Songbook.
Ja, och det kommer vara jäkligt. Det kommer stå
jag
där
har
på,
den här också.
Du vet, på Elgiganten där framme vid kassorna så finns det en låda med gamla CD-skivor och DVD-filmer. Då ligger den där 1490 för dubbelskiva med massa blandare och den ska heta Ingen röd tråd.
Bara. Ja. Ja, men det är fantastiskt. Jag ser fram emot det och alla dina kommande låtar. Och EP:n förstås. Den kommer vi lyssna varmt på. Hur många låtar är det på den?
Det är 5 låtar.
Nice.
Varav en är Ocean.
Ah.
Och det är kul för den har ju levt kvar i... Ja, den spelades in november 2012.
Tror jag. Right.
Så den har... Jag tänkte det när vi bestämde oss för att vara med den.
På stenkaka.
Ska jag aldrig få gå vidare från den här jäkla låten? Det är helt sjukt. Men det känns ändå bra att ha en låt som... Där jag verkligen försöker att... krama ur allt ur en låt liksom, och känna att så här, jag ger inte upp på den här låten än. Jag vill ha med den. Det känns fortfarande som att den har mer att ge och jag känner att den har en betydelse och en funktion i hela den här. Spelar en tydlig och stark roll i den här EP:n.
Fint. Jag tror många låtar känner för att bli behandlade på det sättet.
Ja, absolut.
Det ligger en stor svart pool med ouppfyllda låtar här i
det gör
Sverige. Andreas, tusen tack för att du ville komma hit och berätta allt om din nya låt Something Right.
Tack så hemskt mycket.
Vi ses.
Det gör vi.
Hej. Ja, där hade vi intervjun med Andreas Moe i sin helhet. Tack Andreas för att du kom hit och lärde oss massa grejer om musik genom din singel Something Right. Nästa vecka är nya låten tillbaka med Darin som släpper sin nya låt Alla ögon på mig. Så härligt att få dissekera den med honom. Han verkar ju supertrevlig. Till dess får ni ha det så bra med en trevlig helg och massa musik och lång vecka med massa sol om det finns någon. Eller kantareller. Vi hörs. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.